Podplay. Det är den 20 april 2017. I högsäkerhetsfängelset Cummins Unit i den amerikanska delstaten Arkansas sitter 51-årige Liddell Lee. Han tittar sig omkring i det lilla rummet som har varit hans hem de senaste 22 åren. Det rymmer inte mycket, endast en säng, dusch, tv och några få privata ägodelar. Ägodelar som han nu börjar dela ut till andra intagna på avdelningen. Det är inga stora saker. Sånt som kryddor och muggar. Någon får en påse chips, en annan Liddells radio. Hans advokat får en burk Dr. Pepper. Under timmarna som följer sitter Liddell och hans advokat och pratar om allt mellan himmel och jord. Musik, tv-serier och Liddells smeknamn Skip, som han fick när han var ung. De kollar på serier som Two and a Half Men och Two Broke Girls tills klockan blir 23:20 och det knackar på dörren. Fem vakter kliver in i cellen och tar med sig advokaten ut. Sen sätter de handklovar på Liddell och för honom genom en korridor. Nu är stunden kommen. I slutet av den korridoren ligger det sista rummet han någonsin kommer gå in i. Du lyssnar på Felaktigt dömd om fallet Liddell Lee, där bristfälliga bevis och ett utgångsdatum ledde till att en man förlorade livet. Jag heter Hilda Hense. ...26-åriga Deborah Reese bor i Jacksonville, en förort till Little Rock i delstaten Arkansas. Tisdagen den 9 februari 1993 börjar ungefär som vanligt för Deborah. Hon ser till att hennes son får i sig frukost och tar sig till skolan. Maken Billy jobbar som lastbilschaufför och är ofta borta från hemmet i långa perioder. Han har därför gett Deborah ett verktyg för att kunna försvara sig själv ifall något skulle hända när han inte är hemma. En så kallad tire thumper, ett baseballträ liknande föremål som används för att kolla lufttrycket i stora bildäck. Klockan är ungefär 10:50 på förmiddagen när det plötsligt knackar på Deborahs dörr. Utanför står en främmande man som frågar om han kan få låna några verktyg. Deborah ljuger och säger att hon inte har några och mannen går därifrån. När han gått slänger hon sig på luren och ringer till sin mamma som bara bor 4-5 hus bort på samma gata. Hon berättar om den främmande mannen och att det var något med honom som gjorde henne rädd. Deborah säger att hon ska gå hem till sin mamma så fort hon är klar med att locka håret. Men det gör hon aldrig. Klockan 13:38 samma dag hittas 26-åriga Deborah död i sitt sovrum. Hon har blivit slagen 36 gånger över hela kroppen med sin makes tire thumper, verktyget som hon skulle använda för att försvara sig. Polisen hittar också blåmärken på nacken och i ansiktet, vilket indikerar att hon dessutom har blivit strypt. Vid undersökningen av brottsplatsen upptäcker man att 3 stycken 100-dollarsedlar som Deborah fått av sin pappa strax före mordet saknas från hennes plånbok. Pappan hade i sin tur fått de här sedlarna som var färskpressade och en del av en större summa pengar från banken Arkansas Federal Bank Union. Sedlarna han fick låg därför i nummerordning. Samtidigt som tekniker säkrar mordplatsen efter bevis börjar nu jakten på Deborah Rees mördare. I det här mordfallet finns det 3 huvudvittnen som ska komma att visa sig vara viktiga för polisens utredning. Ett av dem är William McCullough Jr., en av Deborahs grannar. Den här dagen, någon gång mellan 10:50 på förmiddagen, knackar även på hans dörr. Utanför står en man som vill låna ett par verktyg. Han får låna en skruvdragare och en skruvhållare som han lovar att lämna tillbaka. Det gör han aldrig. Ett annat vittne, Andy Gomez, bor på andra sidan gatan från Debra och är också hemma under förmiddagen. Genom sitt fönster ser han en man stå utanför 26-åriga Debra Rees ytterdörr. Mannen går sedan in genom dörren. Efter ungefär 20 minuter kommer han ut. Enligt vittnet Gomez gör mannen snabba huvudrörelser, som att han kollar efter om han är förföljd. Gomez blir misstänksam och bestämmer sig för att följa efter honom i sin bil. På en närliggande gata ser han mannen stå och prata med en kvinna som har spiralflätor i håret. Det tredje och sista vittnet, Glenda Pruitt, bor vid den här tiden på en annan gata i närheten av Debras. Även hon är hemma i sitt hus den här februari-tisdagen. Under förmiddagen ser Glenda en man som går upp och ner för hennes gata 4-5 gånger. Glenda känner mannen som Skip och de har en kort konversation en av gångerna han går förbi hennes hus. Sen går han iväg. Klockan 13.53, samma tisdags eftermiddag, kliver en man som heter Liddell Lee in på möbelaffären Rent-A-Center i Little Rock, Arkansas. Han är där för att betala en skuld och i sin hand har han en 100-dollarsedel. Den dagen, 9 februari 1993, tar Rent-A-Center totalt emot 3 stycken 100-dollarsedlar. En av dem har ett serienummer som bara är 2 nummer bort från en av de sedlar som Debra Rees hade fått av sin pappa. De sedlar som saknades från hennes plånbok och nu är försvunna. Polisen kopplar Liddells använda sedel till mordet och han grips i sin lägenhet inom en timme efter att Debra hittats död, misstänkt för mordet. Några dagar senare får de 3 huvudvittnena titta på ett par foton på de personer som polisen anser vara misstänkta för brottet. Alla 3, oberoende av varandra, pekar ut samma person som gärningsman, Liddell Lee. Polisen anser sig nu ha tillräckligt med bevis och häktar honom för det brutala mordet på 26-åriga Debra Rees. Liddell Lee föds den 31 juli 1965 i staden Blytheville i Arkansas. Det är en liten plats med endast 13 000 invånare, känd för sina stålverk och sitt jordbruk. Staden ligger i nordöstra Arkansas, precis vid Mississippifloden, vid gränsen till granndelstaten Tennessee. Det är här som Liddell växer upp som den näst äldsta av 7 syskon, tillsammans med deras alkoholiserade tonårsmamma Stella. Familjen Lee bor hos Liddells mormor tills han är runt 5 år gammal. Deras förfallna hem har bara 3 sovrum och är förutom familjen fullt med andra släktingar som mostrar, morbröder och kusiner. Det blir ännu trängre när grannarna ofta kommer förbi för att dricka med Liddells mormor och mamma. Några av släktingarna skjuter dessutom heroin. Under uppväxten har Liddell, eller Skip som han kallas, och hans äldre bror inga sängar att sova i. Så varje kväll letar de efter en yta på golvet som de kan använda som sovplats. Under de varma somrarna i Arkansas knyter pojkarna ett lakan till en fläkt för att skapa en slags lufttunnel för att svalka sig. På vintern sover de nära ugnen som är familjens främsta värmekälla. Om det inte är tillräckligt varmt slår de även på spisen. I ett hus med över 1 dussin personer är också mat något ganska sällsynt. Liddells mormor har till och med satt ett lås på både kyl och frys så att ingen ska kunna tjuväta maten. Liddell äter frukost och lunch i skolan, men är ofta hungrig hemma. Trots det så ger han ofta bort sin middag så att hans syskon ska ha något att äta. Saker och ting blir inte mycket bättre för Liddell när han blir äldre. Han har svårt att hänga med i skolan och får därför specialundervisning. Dessutom måste han gå om 2 klasser. Som tonåring börjar han stjäla saker han kan sälja. Bland annat tv-apparater och cyklar. Vid 13 års ålder grips han för första gången av polisen och skickas till en ungdomsanstalt. Efter ett slagsmål på anstalten får han en hjärnskada. Men eftersom han är rädd för nålar vägrar han att bli sydd. Istället låter han ärret läka av sig själv. Året efter flyttar familjen Lee till delstaten Georgia. Liddell hoppar nu av skolan och försörjer sig genom olika ströjobb. Efter några år prövar han lyckan i Colorado, där en av hans bröder tjänstgör i militären. Men det går trögt. Liddell har svårt att få jobb och återvänder till hemstaden i Arkansas efter bara 3 månader. Väl tillbaka börjar han få problem med lagen igen. 1993 bor den 28-årige Liddell Lee i staden Jacksonville, en förort till Little Rock, som är den största staden i Arkansas. Han är vid det här laget välkänd av polisen och har dömts för både inbrott, misshandel och för att ha tagit emot stöldgods. Liddell verkar leva ett laglöst liv och driver för det mesta omkring i kvarteren om dagarna. Men den 9 februari 1993 blir han alltså häktad för mordet på Deborah Rees. Det blir oktober 1994. Över ett år har gått sedan Deborah Rees miste livet och rättegången mot Liddell Lee har precis tagit sin början. Men den kommer inte direkt att gå smidigt till. Tvärtom. Till skillnad från i Sverige har man i USA en jury bestående av 12 civila personer som är med och dömer i målet. Förhandlingarna pågår under några dagar. Men när det har blivit dags för juryn att fatta ett beslut så tar det stopp. De har hamnat i ett så kallat dödläge. 11 personer är överens om att han är den man som mördade 26-åriga Deborah Rees, medan en ensam kvinna hävdar motsatsen. I USA måste juryn vara helt eniga i sitt beslut ifall det ska bli en dom. Men den här gången blir det inte så. Det ska visa sig att jurymedlemmen som röstat för att Lee var oskyldig själv tidigare hade representerats av en av Liddells advokater i ett annat fall. Något som underminerade hennes opartiskhet som jurymedlem. Men det slutar inte där. Det ska också visa sig att domaren i målet har en affär med en av åklagarna. Rättegången som äger rum under 1994 ogiltigförklaras helt enkelt och skjuts upp på obestämd tid. En andra rättegång startar den 10 oktober 1995. Den här gången med en helt ny jury. Åklagarsidan börjar med att lägga fram sin bevisning. De hävdar att Liddell Lee hade knackat på Deborah Rees dörr och bett om att få låna verktyg för att fixa sin bil innan han sprang in och misshandlade henne till döds. Under rättegången visar åklagarsidan upp 6 hårstrån som hittats på mordplatsen. Men man har inte gjort något DNA-test på dessa. Istället gör rätten bara en visuell bedömning av hårstråna. Enligt åklagarna så skulle ett av de hårstråna kunna vara ett av Liddells, då det rent visuellt är likt hans hårform, alltså svart och krulligt. Men det är inte 100% säkert. Man påpekar också att man hittat blod på både mordvapnet och på en skjorta. Men det är inte bara där man har funnit blodspår, utan även på Liddells skor. Åklagarna hävdar att 2 små fläckar av mänskligt blod på ett par skor som polisen hittade hos Lee sannolikt tillhör offret. Men trots brottets extremt blodiga karaktär hittades inget annat blod någonstans på Liddells skor eller på några av hans kläder. Man gör heller inga DNA-prov på blodet. Åklagarens kriminaltekniska experter meddelar under rättegången att resultatet från många av de forensiska testerna man gjort under förundersökningen var inconclusive, alltså ofullständiga. Men att testerna, enligt åklagarsidan, är tillräckliga för att bevisa att Liddell kan ha utfört mordet. Samtidigt som åklagarna lägger fram sina bevis har Liddell problem med sina advokater. En av hans försvarare kämpar med missbruk. Advokaten har i efterhand erkänt att han var påverkad under många av Liddells förhör under båda rättegångarna och att han inte kunde försvara sin klient på ett ordentligt sätt på grund av sitt missbruk. Högsta domstolen i Arkansas märker också av konsekvenserna av hans drogproblem. De noterar att han ibland pladdrar osammanhängande och upprepade gånger skjuter in orden bla 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 i sina uttalanden. Det går så långt att till och med en av åklagarna ber att Liddell ska få en ny advokat. Sagt och gjort. Men även den nya advokaten skapar problem. Han missar bland annat en deadline för ett överklagande och ignorerar Liddells brev och telefonsamtal. Till slut hänvisas advokaten till statens kommitté för professionellt uppförande. Trots sina problem gör advokaterna ändå allt de kan för att bevisa att Liddell är oskyldig. De lägger fram det faktum att det inte finns några fysiska bevis som knyter Liddell till mordet på Deborah. Ett polisvittne uppmärksammar att mer än 20 föremål i familjen Rees hem kontrollerades för fingeravtryck, men att inget av dem kunde spåras tillbaka till Liddell. Inget misstänkt hittades heller i hans lägenhet när polisen sökte igenom den. Efter 2 dagars förhandling i rätten har det blivit dags för juryn att fatta sitt beslut. Efter 2 timmars överläggning är de färdiga. De anser att Liddell Lee är skyldig till mordet på 26-åriga Deborah Rees. Brottet rubriceras som capital murder. Det är ett av de grövsta brotten man kan begå i USA och som medför det hårdaste straffet. 4 dagar senare står det klart. 30 år gammal döms Liddell Lee till döden. Under sin tid i fängelset sitter Liddell för det mesta på den isolerade avdelningen. Hans sociala kontakter är extremt begränsade. Endast 1 förbokat besök i veckan är tillåtet. Besöken får max vara 3 timmar långa och utan någon fysisk kontakt med anhöriga. Liddell sitter på det som kallas för death row, alltså avdelningen som huserar de som dömts till döden. Fängelset han sitter i heter Varner Unit, ett högsäkerhetsfängelse som funnits sedan 1987. Här sitter ungefär 1700 intagna. De dödsdömdas avdelning består av 3 våningar med ett antal olika celler på varje våning. Storleken på cellerna är ungefär 3x2 meter. I dem finns en säng, en tv och en dusch. Men inte mycket mer än så. För att hinna ge alla 1700 intagna mat så får fångarna på death row sina måltider lite tidigare än de andra. Mellan klockan 02.30 till 04.30 serveras frukost. Klockan 09.30 är det dags för lunch. Och slutligen är det middag klockan 15 på eftermiddagen. Lamporna på avdelningen lyser dygnet runt. Detta för att personalen ska kunna hålla koll på de intagna. Fångarna får prata i telefon 15 minuter om dagen och tvn stängs automatiskt av varje kväll klockan 22.30. De får vistas utomhus 1 timme om dagen, 5 dagar i veckan, i ett mycket begränsat utrymme. Så här kommer Liddells liv se ut under de kommande 22 åren. Alla som döms till döden i Arkansas hamnar på Varner Unit. Men själva avrättningarna sker i ett annat närliggande fängelse som heter Cummins Unit. Några dagar innan en fånge ska avrättas förflyttas han till Cummins Unit där han får sitta i en tyst cell i närheten av avrättningskammaren innan det är dags. Sedan 1983 är dödlig injektion den vanligaste avrättningsmetoden i hela Arkansas. Den senaste som blev avrättad i Arkansas var en man som hette Eric Nance år 2005. Men i april 2017 har det blivit dags igen. Arkansas guvernör Asa Hutchinson har nu beslutat att man ska avrätta 8 dödsdömda fångar under en 11-dagars period. En av dem är den nu 51-årige Liddell Lee. Anledningen till det höga tempot är att utgångsdatumet för giftet som man brukar använda håller på att gå ut. Giftet tillverkas i Europa och de europeiska tillverkarna är motvilliga till att sälja det till fängelser i USA eftersom de vet vad det ska användas till. Den dödliga injektionen består bland annat av läkemedlet midazolam vars utgångsdatum är den 30 april 2017. Klockan tickar. Liddells advokater försöker att överklaga beslutet, men utan resultat. Den 20 april 2017 ser ut att bli den sista dagen i Liddells liv. Vi är nu tillbaka där den här historien började, i fängelsecellen på Cummins Unit. Liddell ser hur hans advokat blir utskickad ur rummet av de fem ordningsvakterna. De får inte ens ta farväl av varandra. Klockan är 23.20. Vakterna sätter på honom handklovarna och går sedan ut genom death row, förbi de andra sju intagna som ska avrättas. 51-årige Liddell är först ut. Avrättningskammaren är ett litet rum med vita kakelväggar. En svart ridå som kan dras åt sidan avslöjar en glasvägg som finns mellan själva kammaren och åskådarplatserna. Det finns nämligen plats för 30 personer som kan bevittna avrättningen. Den här kvällen är det flera anhöriga, civila, journalister och advokater på plats. Klockan är 23.30. Liddell förs in i kammaren av vakterna som lägger honom på en brits i mitten av rummet. Där, under ett vitt skynke som täcker från nacken till fötterna, ligger han fastspänd. Liddell får nu chansen att säga sina sista ord. Men han har inga. Istället ligger han där helt tyst. I en intervju med BBC några dagar innan avrättningen sa han dock följande citat. "My dying words will always be as it has been. I am an innocent man." Klockan är 23.40. Snart är det dags. Det finns endast tre personer i hela Arkansas som kan stoppa avrättningen. Delstatens guvernör, chefen för Arkansas Department of Corrections, den amerikanska motsvarigheten till kriminalvården, eller en domare. Man avvaktar i några minuter, men telefonen ringer inte. Klockan är 23.44. Liddell blir injicerad med en mix av tre olika gifter. 12 minuter senare, klockan 23.56, har Liddell Lee tagit sitt sista andetag. Men den här historien hade kunnat sluta annorlunda. Vi backar tillbaka lite i tiden, till några veckor innan Liddell Lee blir avrättad. Samtidigt som klockan tickar för Liddell har en ny spelare gett sig in i matchen, nämligen den ideella organisationen Innocence Project. Sedan 1992 arbetar de för att fria personer som kan ha blivit felaktigt dömda till brott. I april 2017, bara några veckor innan avrättningen, börjar de undersöka Liddells fall. När de upptäcker att inget ordentligt DNA-test gjordes under utredningen eller rättegångarna på 90-talet ansöker de om ett nödstopp av avrättningen. Men deras ansökan avslås. Lee Short, Liddells advokat, har i efterhand sagt att han har en teori om varför man inte pausade Liddells avrättning. Nämligen att om rätten hade behövt vänta på resultatet från DNA-provet så hade giftet hunnit gått ut och man hade behövt beställa nytt. Vilket vid den här tiden ju var svårt att få tag på från de europeiska tillverkarna. Men det här är något som rätten i Arkansas varken har bekräftat eller dementerat. Från 2017 och framåt fortsätter Innocence Project att undersöka Liddells fall. Man samlar in nya och analyserar befintliga bevis från när Liddell levde. De granskar även åklagarsidans bristande bevisföring som lades fram under den andra rättegången år 1995. Bland annat att de sex hårstråna som hittades på mordplatsen inte DNA-testades utan endast genomgick en visuell bedömning av rätten. Eller att åklagarnas rättsexperter själva medgav att många av de forensiska testerna som gjordes 95 var ofullständiga. I januari 2020, nästan 3 år efter avrättningen, ber Ledell Lees familj organisationen Innocence Project om hjälp för att en gång för alla kunna rentvå deras bror och son. Under 3 års tid har staten vägrat att göra ett DNA-test på bevisen som användes mot Ledell. Eftersom man anser att bevisen mot Ledell är så starka att det är bortom allt rimligt tvivel att han var den som mördade 26-åriga Deborah Rees. Men den här gången händer något. Familjen Lee lämnar tillsammans med Innocence Project in en stämningsansökan eftersom de anser att allt inte har gått rätt till under utredningen av fallet. De tänker också att tekniken har utvecklats avsevärt sedan 1995 när det gäller forensiska analyser och DNA-tester. Därför tror och hoppas man nu på att få ett resultat som visar att Ledell inte mördade Deborah Rees. Om Ledell visar sig vara oskyldig så blir det första gången i amerikansk historia som en fånge blir oskyldig förklarad efter sin död. Men processen går trögt. Ledells familj ber att få tillgång till bevismaterialet så att de själva kan göra ett DNA-test. Till en början nekar staten deras ansökan, men går till slut med på att göra ett DNA-test på bevisföremål från utredningen. Man gör då så kallade skrapningar under offrets naglar och fingeravtrycksanalyser. Men att få ett svar från en sådan utredning kan ta lång tid. Familjen Lee måste vänta ett tag till innan sanningen kan komma fram. I april 2021 är det till slut dags. Nu kan man avslöja resultatet av DNA-testerna för allmänheten. De visar att man inte hittat något DNA från Ledell på vare sig mordvapnet eller den blodiga skjortan som fanns på brottsplatsen. Det finns alltså inga fysiska bevis som knyter Ledell till mordoffret Deborah Rees. Men det är inte det enda som resultaten visar. Kriminalteknikerna har nämligen upptäckt något mer. Man har hittat DNA från en annan man på både mordvapnet och den blodiga skjortan. Men vem han är, det vet man inte. Han finns inte med i den nationella databasen. Ledell Lees advokat säger till nyhetskanalen CNN: "Jag tror att om de här resultaten hade kommit fram innan han avrättades skulle han fortfarande vara vid liv." Avrättade Arkansas en oskyldig man? Är Deborah Rees mördare fortfarande på fri fot? Det är frågor som vi kanske aldrig till 100% kommer att kunna svara på. Men det man kan säga är att om rättegången mot Ledell Lee hade skötts annorlunda så kanske han hade varit i livet idag. Den bristande bevisföringen, att DNA-provet från mordvapnet visade spår från en annan okänd man, och det faktum att inga fysiska bevis kopplade honom till mordplatsen tyder på att han kan ha varit oskyldig. Sedan dödsstraffet återinfördes i USA år 1976 har delstaten Arkansas avrättat 31 dödsdömda fångar. Enligt statistiken är 4% av de som blev dömda till dödsstraff i USA oskyldiga. Under de senaste 44 åren har 167 oskyldiga personer blivit friade från brott. Över 20 av dessa blev friade genom DNA-prov. När det här avsnittet spelas in, år 2025, sitter 25 personer på death row i Arkansas. Över 2000 i hela USA. Innocence Project och många andra arbetar för att inga fler ska gå samma öde till mötes som Ledell Lee gjorde. Du har lyssnat på Felaktigt dömd med mig, Hilda Hense. Manuset skrevs av Emil Pettersson. Redaktör var Alex Häger. Producent var Oliver Bergman. Och produktionskoordinator var Victoria Rinkos. Källorna för dagens avsnitt hittar du i avsnittsbeskrivningen. Felaktigt dömd är en produktion av Podplay.
Play. En del av Power Media.